Jag tycker det är så härligt att den kämpande tron får plats. Inger pratar om det som kan vara väldigt jobbigt och svårt. Och det är ju så att tron är inte alltid lätt att ha att göra med. Så därför är det ju bra att vi tillsammans får fundera på temat och texterna. Och idag ska jag göra någonting som jag inte brukar göra. Jag ska predika utifrån texten i Gamla testamentet. Och jag tänker ju att de texterna också vill lära oss och säga oss någonting idag. Lära oss någonting om Gud. Lära oss någonting om tron. Och jag tror den här texten kan hjälpa oss att tänka kring temat den kämpande tron. Och jag kommer läsa från första Moseboken, kapitel 32, verserna 22-31. Och om du har en bibel hemma så slå upp den eller kolla på nätet. Första Mosebok 32, 22-31. Så här står det. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev kvar ensam. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen. Dagen gryr. Men Jakob svarade. Jag släpper inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom. Vad är ditt namn? Jakob svarade han. Då sa han. Ditt namn ska inte längre vara Jakob. Utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom. Låt mig få veta ditt namn. Han svarade. Varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sade han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Jakob alltså. Vilken man. Han lät sina fruar. Han lät sina slavinnor. Han lät sina barn och allt det som tillhörde honom gå över floden. Och han var ensam kvar. Och han verkar ju väldigt stark om man läser texten. Att han lyckades brottas en hel natt med Gud. På ett sätt så låter han ju som rena drömmannen. En stark gentleman. Men är det hela bilden av Jakob? Går vi tillbaka några kapitel i första Moseboken så får vi en större och vidare bild av honom. Jakob, mannen som verkade så himla bra, är visst inte så där perfekt. Jakob är barnbarn till Abraham. Och Jakob är barn till Isak och Rebecka. Och Jakob har en storebror som heter Esau. Jakob var den yngre brodern som såg till att byta ut förstfödslorätten med Esau mot en tallrik soppa. Jakob var också mannen som dödade en killing, tog dess hud, satte den på armen för att lura sin far för att få hans välsignelse, vilken egentligen var avsedd för Esau. Och när Esau och Isak fick veta det här och upptäckte detta, att de hade blivit lurade, så blev Esau rasande. Jakob flyr för sitt liv. Åren går, Jakob är på flykt. Och så möter han sin livskärlek, Rakel. Jakob bestämmer sig för att jobba hos hennes pappa. För att efter 7 år äntligen få gifta sig med henne. Trodde han. För det visar sig så att när de gifte sig så valde Laban, alltså Rakels pappa, att gifta bort sin äldre dotter Lea. Jakob upptäcker detta och blir förkrossad. Vem har han gift sig med? Han känner sig lurad. Men han ger ändå inte upp, utan han stannar kvar och arbetar och finns där en vecka och lever vigselveckan. Men sen får han också gifta sig med Rakel. Jakob fortsätter att arbeta hos Laban. Han arbetar och arbetar för att ge sig själv så bra förutsättningar som möjligt. Han lurar sedan pappan. Och på så sätt får han väldigt, väldigt mycket boskap. Han får flera barn. Dock inte av Rakel som var ofruktsam. Men via hennes slavinnor och Lea. Och så ger de sig av. Först på flykt. Sedan välsignad av Laban. Och på den resan är vi nu, mitt uppe i den. Och vi får möta Jakob i en brottningsmatch som varade en hel natt. Han brottades inte med vem som helst, utan han brottades faktiskt med Gud. De släppte inte varandra. Och till slut så slog Gud till Jakob på höften. Så att den gick ur led. Jag tänker någonstans att Jakob kan symbolisera den där framgångsrika och moderna människan. Vad nu det är. Jakob är en man som vet vad han vill. Och för att ta sig dit så skyr han inga som helst medel. Han kan göra vad som helst för att uppnå sina mål. Och drömmar. Han kan till och med tänka sig att lura sin bror och sin far för att nå de här resultaten. Och när han sedan hittar ett nytt mål, Rakel, den vackra Rakel, då ska han gifta sig med henne till vilket pris som helst. Han kan till och med tänka sig att arbeta och kämpa för det. Och när det sedan går upp för honom att han har blivit lurad, så konfronterar han och får på sådant sätt rätt till slut. Och så arbetar han långsiktigt med en smart och strategisk plan för att skaffa sig massor av boskap och ge sig förutsättningar för att lyckas i livet. Jakob representerar den moderna människan, tänker jag, som präntas in med budskapet att du kan bli vad du vill. Livet är ditt eget. Allt handlar om dina egna val. Du skapar din egna trygghet. Din egen framtid. Sky is the limit. Det finns inga gränser hur långt vi kan nå. Tänk vilka möjligheter många av oss har fått. Verkligen inga självklarheter för alla människor i vår värld. Och i vårt land. Och kanske är det så att vi faktiskt är vana vid att ha kontroll. Att kunna lösa allting genom pannben, pengar, tid, planer, strategier, kontakter, prat och argumentation. Det här är ju något på något sätt vi ska känna tacksamhet för. Så jag vill inte helt snacka ner det. Men jag kommer ändå göra det lite. Det är ju fantastiskt att vi kan ta oss ur jobbiga och svåra grejer. Det är det verkligen. Och för Jakob var det ju likadant. Han kämpade. Det var inte bara lätt för honom. Han var inte favoritsonen. Han blev lurad. Han kunde inte få barn med den han älskade. Och så vidare, och så vidare. Men han tog sig igenom det. Och nu var han på en resa. Så möter han Gud i den här brottningsmatchen. Och även här så försökte ju Jakob att ta kontrollen över situationen. Och har till viss del kontrollen. I den bemärkelsen att de håller på så otroligt länge. Så länge att Gud ber Jakob släppa honom. I det här så börjar jag fundera lite på den här frågan. När kämpar vi med Gud? När kämpar vi med vår tro? När försöker vi kontrollera Gud? Gör vi det? Och kanske är det här den kämpande tron kommer in i bilden. Ett sätt som jag tänker att vi försöker kontrollera Gud på är att försöka stänga in Gud i en box och en ram. Där man har tänkt att Gud är på ett sätt och jag vägrar att ompröva detta. Det är ju på ett sätt att kontrollera Gud, eller i alla fall bilden av Gud. Hör jag att det finns flera olika sätt att tänka kring olika teologier och läror, så kan det faktiskt vara lite farligt. För det jag har byggt upp under ett liv riskerar att falla samman och behöva omprövas. Och kanske falla som ett korthus. Vi kan ju göra så att vi stoppar in huvudet i sanden. Tar på oss skygglapparna. Isolerar oss. Umgås med människor som tänker exakt som oss. Som jag själv. Gör man på det sättet. Som man får och kan. Det trygga sättet. Så vet man vad man får. Och kanske är det också så att man inte riskerar så där jättemycket. Men det finns ju ett annat sätt att ta sig an det. Man kan göra på ett annat sätt och tänka på ett annat sätt. Man kan försöka lyssna in. Försöka ta in vad den där teologin eller den där människan står för. Och i det också våga ha samtalet där man vänder och vrider. Tänker och resonerar. Provtänker och ger svar. Tänka i banor. Om det du säger är sant, så påverkar det mig och min tro på det här sättet. Om du säger att det inte är sant, vad är då sant för mig? Vad kan jag lära mig av dig? Det här är ju såna här tankar och samtal som vi ofta har med på konfirmationen. Som nu har börjat. Där vi vänder och vrider och tänker och tycker. Tillsammans. Jag och min fru Frida hade för några veckor sedan ett sådant samtal. Vi gick en promenad. Och så började vi prata. Vi började prata om andlighet kring stenar. Vi började prata om andra religioner. Vi börjar prata om vägen till Gud. Vi börjar lyfta på de här frågorna. Hur vet vi att det vi tror är det enda riktiga? Alla andra religioner tänker på exakt samma sätt. Det här är det riktiga och det sanna. Är det så att det finns en Gud eller finns det flera gudar? I de här frågorna och i det här samtalet som vi hade, så knådas tron på något sätt. Den bearbetas. Och jag tror också att den stärks och växer. Jag gissar att ni kanske är nyfikna på vad vi kom fram till. Och jag tror att det är väldigt svårt att sammanfatta i några meningar. Och jag tror att det är kanske en predikan för sig. Men några av svaren var typ så här. Vet ej. Jesus spelar roll. Gud är större. Människor mår bra av olika saker. Kan det räcka? Det är ju som såklart inte klart. Men, och det är inte det intressanta vad vi kom fram till faktiskt. Utan det som är intressant är ju processen. De här frågorna, de här tankarna där tron faktiskt får plats. Att genom samtal bearbeta. Och på något sätt så hade vi där en brottningsmatch med Gud. Låt oss gå tillbaka till Jakob. Som kämpade med Gud. Som försökte kontrollera. Men så får han sig ett slag på höften. Och höftbenet går ur led. Han kan inte längre vinna, kontrollera eller besegra Gud. Det finns ju sådana tider i livet. Där vi åker på törnar. Inte sagt att dessa nödvändigtvis är från Gud. Men ibland står vi där vid livets rand. Vi har inte kontroll. Vi har inte svaren. Varför kom en pandemi? Varför är jag sjuk? Varför dör människor i min närhet? Varför förlorade jag jobbet just nu? Vad är meningen med mitt liv? Min ensamhet har död på mig. Listan kan göras lång. Allt det här jobbiga, svåra, smärtsamma är någon form av påminnelse om att vi inte kan kontrollera allting som sker. Och precis då, när vi får den där påminnelsen om att det känns som att botten är nådd, så kanske vi måste göra precis som Jakob. Klamra oss fast vid Gud. Hålla kvar, hålla ut, hålla i. Vara i hans närhet. Be om en välsignelse och omsorg. För hur annars skulle vi orka? Hur annars skulle vi kunna tro att det kunde förändras? Hur annars skulle vi överleva? Jag vill också gå till Kristina från Duvemåla. Som för övrigt är den låt som i en modern version just nu toppar diggelistan på P3. Den mest nedladdade låten eller strömmade låten. Antagligen av en anledning. Vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Nej, du måste finnas. Du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas. Du måste. Jakob kämpar och klamrar sig fast vid Gud. Han pratar och resonerar, vänder och vrider med Gud och kämpar i och med det tron. Och så sedan går han därifrån märkt, påverkad och förändrad av mötet och kampen. Så som vi ofta gör. Vi blir märkta och påverkade av våra brottningsmatcher i livet. Men på något märkligt och konstigt sätt så tar vi oss ofta igenom det. allt det svåra som livet har att erbjuda oss. Jakob fick namnet Israel, han som kämpade med Gud. Jakob var en man som trodde och tänkte att han kunde styra över allt och alla. Men han blev motbevisad och stärkt i att han behövde förlita sig på Gud. Och antagligen var det just den erfarenheten som gjorde att Jakob senare kunde försonas med sin bror Esau. Den kämpande tron, den påverkar oss. Den är jobbig i stunden. Den sätter spår och det gör ont. Men kanske kan den smärtan liknas vid växtverk. Det gör ont i stunden. Men sedan när man väl har tagit sig igenom det så går man stärkt ur det. Och man växer flera centimeter. Som några ungdomar sa till mig på ett trysiläger, precis innan jag skulle åka i offpisten. Att utmanas är att utvecklas. Jag hade inget val, jag var tvungen att åka. En sanning för en skidåkare, men också en sanning för livet och för tron. Att utmanas är att utvecklas. Amen.